guldålder, den provensalska poesins och korsfararnas guldålder, det vill säga från slutet av första årtusendet till omkring 1220, hägrade Orienten, Österlandet hägrade för den franska folkfantasin och för provensalerna, lika levande som för svenska gutar och rospiggar 400 år tidigare. Ja, man skulle väl måhända våga påstå att drömmen om Miklagård och det heliga landet, Damaskus, Bagdad, Jerusalem, Trebizond och Samarkand är ofantligt mycket äldre hos de riksbyggande rospiggarna och hos gutarna än hos folket i Provence och Champagne. Rospiggarna var tidigt ute i Byzans. Lurviga roslag och sjöland, du häver dig halvdränkt ur havet med dina sandiga åsar och urberg och stormdrivna tallar, med dina tusentals tångsvepta ärriga öar och kobbar, kupiga knalliga bucklor på jordklotets isrivna gästa, vindpina fresiga roslag, jag hälsar dig havsörnars hemland, havsörnars hemland. Här byggdes dragskepp av Sjöbloms och Östermans vikingafäder, det som i välmening grundade Ryssland i tiden då satte Volga-sjöfarten igång och höll ordning i Konstantinopel, liksom det ännu idag finnes pojkar från Väddö och Möja som håller ordning i avlägsna främmande länder på jorden, länder på jorden. Från svenska drakar på Volga och Svarta havet tonade nog folkvisor och berättade sagor om Österlandet långt innan den provensalska och franska litteraturen införlivade det med västerländsk tradition. Men redan innan påvarna uppfann korstågen för att få de järnklädda slagskämparna att mörda turkar och semiter istället för katoliker i hemländerna, så hade västerländska köpmän börjat handla på Orienten. De rika italienska republikerna, Florens, Genua, Venedig och flera andra apenniniska städer, hade egna karavanseraljer i alla Orientens storstäder. I spetsen för denna utbredning av Sydeuropas handelsvärld gick naturligtvis grekerna, det östromerska kejsardömets helener, möjligen också Provence, eftersom Marseille var en grekisk koloni. Och där gick de då ut i vandring till Kristi grav. Det strömmade då också på vägarna fram mellan västerlandet och Palestina många märkvärdiga och egendomliga personer. I likhet med Mekkas araber, Englands puritaner och våra svenska pingstvänner var dessa företagsamma gudstyrkare oftast duktiga kryddkrämare, sidenhandlare och körsnärer. Det ordnade stora marknader i Jerusalem, Damaskus, Alexandria och Tunis. Dessa kommersiella bröder till korsfarare och vandrande riddare kunde möjligen skriva siffror och även multiplicera, men skriva dagböcker eller brev kunde de inte. Desto bättre kunde de berätta. Fantasin och mottagligheten för intryck var starkt levande i medeltidens europeer. Alla trodde på en Guds himmel, ett evigt paradis och på ett helvete regerat av mörksens furste. Mörksens furste stiger ned, hotande och vred. Han väpnar sig förvisst med våld och argan list. Och man såg honom. Martin Luther kastade flera hundra år efteråt ett bläckhorn på djävulen. Och pilgrimerna och krämarna som gick i Östervallfart kämpade ju inte bara mot helvetets första aknaj. Det var mycket, mycket. Det var småjävlar också. Småjävlarna på vägen ställde också till med mycken förtret. Drakar låg och ruvade i alla skogar. Deras aptit var enorm. Särskilt var de glupska på provensaler. Men i brist på provensaler och sydfransmän så spisade de vanliga fransmän. Burgundrare, tyskar och ryssar åt de också upp om det gällde. Det har jag hört i Provence. Sådant visste provensalerna att berätta när de kom hem. Och mycket annat skulle man tro. Legenderna visar och traditionen hos gamla människor som man träffar och nyss har träffat. De kan berätta otroliga saker. Hart när otänkbara saker. Och det kunde de på den tiden berätta med en sådan ärlighet och sådant patos att samtidens litteratörer och poeter, och bland dem många charlataner naturligtvis, fann sig förelåtna att införliva det berättade med författeriets alla tre kategorier, epos, drama och lyrik. Det är i dessa berättelser, spel och visor, som sagans, drömmens, hägringens Österland har fått sin konfiguration och profil. Ännu så sent som i mitten av 1200-talet gjorde munkarna Plancarpin och Achelin besök hos ett österländskt folk som saknade tungor och leder. När de tunglösa föll omkull så blev de stumma. De kunde inte ropa på hjälp med artikulerade ljud. Inte heller kunde de resa sig upp. Om ingen fick se dem och reste dem upp så blev de liggande och där blev de uppätna av drakar naturligtvis eller av ulvar. Carpin och Achelin, eller Carpin och Askelin som man säger på svenska, var två sanningsälskande, två verkligt sanningsälskande och trovärdiga Herrens tjänare. De brakte också kunskapen om den rätta läran till ett orientfolk vars kvinnor var sköna som sirener medan männen hade hundhuvuden. Dessa förfäder till Nalle Puh skällde som stövare. De skällde också ut munkarna och ville bita dem. Under det att kvinnorna tvärtom kvittade för dem som kanariefåglar och ville kyssa dem. Därigenom skrämdes munkarna bort från deras land naturligtvis. Det var nämligen påven Innocentius den fjärde som hade skickat ut Carpin och Achelin till Österlandet. Och han hade förklarat för dem att om det vore syndigt att kyssa rättrogna nunnor så var det ändå mycket syndigare att kyssa kvinnorna i Österlandet. Den fromme och ärlige Guillaume som Ludvig den helige skickade till Österlandet som missionär, han fick ju uppdrag att omvända ett tatarfolk som såg ut som jävlar och som levde på att äta levande människors inälvor. När dessa demoner hade infångat Ludvig den helige sändebud och Gud skulle sprätta upp honom så läste fransosen sitt credo, det vill säga han läste kyrkans trosbekännelse. Därvid förlanades alla demonerna och Guillaume fick behålla både hjärtat, lever, lungor, matsmältningsapparat, njurar och andra delar av sin kropp. Jag frågade en bonde i Vaucluse hur pass mycket sanning han tillmätte den fromme mannens historia. Hur pass? Vad menar ni människa? Är ni protestant? Är ni hugenott? Munkens berättelse är signerad på tro och heder, alldeles som en fransk självdeklaration. Men nu lämnar vi en stund dessa undrens adoratörer och vittnen. För Västeuropas folk var det orientaliska äventyret Le Mirage des Pays Orientaux, Österlandets hägring. Det har också väldiga realiteter och mäktiga framtidsvisioner, politik, pengar, maktspel på högsta plan, nämligen verklighetens högsta plan. För Västeuropas handels- och maktutövning var arabernas överhöghet i orienten oerhört irriterande. Provensaler och fransmän ville till varje pris bli herrar i Syrien och Persien som gränsar till Tartariet och till Persiska viken. Dessa geografiska områden utgjorde själva flodmynningarna för den väldiga ström av varor och rikedomar som började bölja ut från Indien i riktning mot Centraleuropa och Provence. Liksom den persiska sagans fågelrock kunde lyfta en elefant, så kunde de små korsfarartrupperna från Ludvigs Frankrike utföra rent otroliga bragder i sina tunga rustningar. Att de kunde tränga fram till Tartariet, till Persiska viken och till Röda havet, som var guldets, ädelstenarnas och pärlornas farled, till Nilen, som skeppade elfenben, socker, ebenholts och alla Afrikas härligheter. Att de kunde framtränga dit i sina tunga, ja jag vet inte hur tunga, men oerhört tunga rustningar. Det förefaller otroligt för våra dagar. Dessa parisare, marseljeser och lyoneser hade i alla fall en värld att slåss emot. Nämligen den muslimska världen. Dessutom ett imperium, det grekiska. Två väldiga republiker, Venedig och Genova. Men innan 1100-talet hade gått till ända så hade dessa små fransoser i sina järnkläder erövrat Konstantinopel. En saga, men sann. De visor och ballader som dessa fransoser och provensaler sjöng då på medeltiden ger ännu eko inom våra nordliga landamären, så som ni kan höra av min egen ballad om spelmannen och fru September. Det har kommit en spelman hit till vårt land. Det har kommit en spelman hit till vårt land. Vill frun höra visor och leka lite grann. Vill hon dansa bort kylan ur vrist och lår. Och värma kalla handen i spelmannens hår. Jag vill hon ha en spelman som stannar över jul. Eller sova hos herr Vinter så kulen. Och fy en sådan spelman i byxan svart och grå. Den jagen i av gård till mig får han ej gå. Det är ej mina färger den spelmannen har på. Det kunde ni grant se av min blick så himmelsblå. Min äppelröda kind och min luva lika så. Som i den svala höstvind jag gärna drager på. Till Provence inströmmade under 1100-talet stora rikedomar. Vid sidan av den poetiska förfining som började utmärka provensalen odlades frikostigheten och slöseriet som en, ja, man kan säga att det drevs till konstnärlig höjd, deras frikostighet och deras slöseri. De provensalska riddarna hade en levnadsregel som förpliktigade dem till obegränsad gästfrihet. Man gav ut ofantliga förmögenheter till de fattiga och på bjudningar, på spel, på turneringar för att roa folk, för att förjaga tråkigheten. Glädjen var under medeltiden en plikt. I Puy Saint-Marie gav man fester och spel på 1100-talet, alltså för 800 år sedan blir det väl, som påminner om de olympiska spelen, men riterna var mycket omständigare, mer mystikfyllda. Mitt på torneringsbanan till exempel stod en gyllene falk, en förgylld levande jaktfalk som representerade en stor förmögenhet, och den utgjorde första pris. Man ska veta vad en jaktfalk på den tiden kostade. Det var bara mycket rika människor som kunde skaffa sig en jaktfalk. Det var många jaktfalkar som kostade mer än godset som riddaren bodde på som hade falken. Den riddare som tog denna falk, den gyllene falken i Puy Sainte-Marie på sin hand, så som det sker när det jagas med falk, han förband sig med denna gest till att bekosta allt som hade att göra med festspelen. Man ska tänka, det var hundratusentals människor samlade. Det var kostnader som omräknade i vårt nutida svenska mynt gick löst på miljoner. Därav följande ordspråk som jag fick av bokhandelskan på Boulevard Victor Hugo i Nîmes. Den som inte är i stånd till ett dristigt beslut, han ska inte heller ta falken i Puy på sin hand. Med andra ord, lova inte mer än du kan hålla. Vid dessa stora fester, både i Puy och på mångfaldiga andra platser, så lektes det sällskapslekar. Våra sällskapslekar som vi, åtminstone jag i min barndom och som skolbarnen ännu får vara med om, de bottnar i dessa medeltida lekar allesammans. Bland de 60 eller 70 lekar som utfördes vid en sån här fest, vid en sån här stor möte, som vi kallar då ett slags olympiska spel för 800 år sedan. Vid dessa lekar som då uppfördes, sa jag, så hade alla sina särskilda dansvisor. Så varje lek hade sin utstuderade musik som var symbolisk för den. Däribland så fanns det en lek som endast prinsar och prinsessor av regerande konungahus fick lov att leka. Det ansågs som något alldeles fruktansvärt oanständigt att någon annan skulle ha lekt den leken. Även om de gjorde det i hemlighet så var det ett brott. Lekens beteckning på programmet var följande. Näktergalsleken att lekas i månsken men endast av kungabarn. En av tidens brackor, greve Bertrand Rambol, han blev så arg över att han inte fick leka denna lek med en spansk prinsessa av huset Aragonien. Så han lät plöja upp hela turneringsbanan med 24 oxar och 12 plogar. När prinsessan tittade ut genom fönstret på kvällen så fick hon se greven som gick där i månskenet och sådde silvermynt. Prinsessans kammarjungfru räknade 30 000 silvermynt, påstår legenden. Men när hon skulle fortsätta så började hennes matmor, prinsessan, att gäspa. Den provensalska månen gör mig så sömnig. Kom så går vi och lägger oss, min flicka, sade hon på spanska. I det sanna fick man höra en, vad kan det vara? Galopp. Hör man en galopp och efter ett ögonblick så svingar sig ur sadeln en ungersvän. Porten öppnas och med lutan över axeln kastar sig denna väpnare, eller vi ska kalla pars, kastar kvickt in genom dörren och förskaffar sig upp till damernas rum medan den plöjande greven står på avstånd och ser detta. Då vänder han sig bort och låtsas att han ingenting hade sett och vandrar sin väg i natten. Under det att den unge mannen med lyftan, han förskaffar sig upp till damernas rum och för att, som det heter på tidens sed, behaga den vid sänggåendet. Vi har också nu för tiden någonting som i pressen, jag ser ibland, står råd, sådana där råd som utdelas till nygifta och andra. Det står om fint sätt på sängkanten, vill jag minnas. Det kommer från medeltiden. Det var på riddartiden som man fick lära sig fint sätt på sängkanten. Och det lärde man sig av den unga damen direkt. Så hon valde ut den hon tyckte skulle lära sig detta. Och så fick han komma på natten. Och medan hon gick och la sig så satt han i hennes fötter och spelade. Nu den här ynglingen, så hörde man i natten den här lilla spanjoren som var uppe hos sin prinsessa. Då. Så slog de upp fönstret för att reta den där högfärdiga greven som sådde pengar. Och så fick han höra på avstånd hur lutan klingade in hos dessa två förtjusande damer. Och så sjöng han, man kan föreställa sig han sjöng till exempel: Pues bien, yo necesito decirte que te amo y decirte que te quiero con todo el corazón y que es mucho lo que sufro y que es mucho lo que lloro y que ya no puedo tanto en el grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. De noche cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver. Camino mucho, mucho y al fin de la jornada la sombra de mi madre se pierde en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos y comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Y te amo. Y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desvíos y adoro tus desdenes. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Och under tiden så vandrade månen upp ur en narbonensisk lund. Man föreställer sig att det var en stämning liknande den som vi återfinner i en av våra egna, förresten utav mig själv författad, nocturn. Sov på min arm, natten gömmer under sin vinge din blossande kind. Lycklig och varm, snart du drömmer, flyr mig i drömmen som våg flyr vind. Din blossande sande kind. Lycklig och varm, snart du drömmer, flyr mig i drömmen som våg flyr vind. Fångas på nytt, flämtar strider, vill inte, vill och blir återkyst. Slumra min vän, natten skrider, kärleken vaktar dig ömt.